En podcast från Aftonbladet.
Karin!
Tone!
Jag ser att du har ny t-shirt på dig.
Ja.
The Death of Theater.
Ja, vad tycker du om den? Du vet ju var den kommer ifrån.
Ja, den är ju, det är ju Hamlet-merch från Dramaten.
Ja, det är det. För att jag var... Vi kan prata lite om det sen, eller?
Ja.
Ska prata om det nu?
Ja, nej, du kan... Nej, du ska ju prata om det sen.
Nej, men jag var på Hamlet i helgen äntligen. Och den går ju på Elverket. Och Elverket stänger ju snart.
Det är
ju,
i Stockholm.
I Stockholm. Och det är ju Dramatens liksom experimentella scen. Vad, hur har du haft det i helgen?
Jag har bara skrivit.
Ja, jag var på,
jag har bara skrivit. Ja. Och jag var på bio.
Ja.
Ja, det ska jag också prata om.
Ja, jag har bara varit på ett jävla humör. Jag vet inte varför faktiskt, för att det var liksom egentligen en bra helg.
Mm.
Jag var på en väldigt trevlig liten gotik konstutställning.
Du är så inne på gotiken.
Jag är så besatt av det.
För de som inte vet, berätta varför du är så besatt av gotiken.
Nej, men det är för att jag tror att det började med, nej men det är ju någonting med tekniken nu, liksom hela liksom språnget från en så här, ett löfte om tekniken som någonting ljust. Om man tänker på så här, vi har pratat mycket om 90-talet och hur man såg så här, drömmen om internet som skulle liksom leda till demokratisering och tekniken i människans tjänst, och nu har ju tekniken morfat in, om man tänker på de här Peter Thiel och Sam Altman och deras liksom tech-gubbarna har ju blivit som en eller ett Frankensteins monster, liksom från att så här, var ett löfte om ljus, så har det blivit så här, ett monster som kommer äta upp vår civilisation, så känns det. Och så, ja, men så tyckte jag bara helt plötsligt att jag såg det gotiska i kulturen överallt. Jag lyssnade på Rosalía och så här, så kommer svindlande Wuthering
Heights. Alltså jag har verkligen sett, du har ju postat kanske Rosalías album 5 gånger.
Ja, men jag är besatt, så besatt. Jag är besatt av det.
Jag har inte riktigt got into it.
Nej.
Jag tycker, ibland är det när det är ett sånt starkt koncept, så jag sa, wow, fan vilket coolt koncept. Ja. Men jag har svårt att verkligen emotionally ta till mig.
Nej, men jag har bara suttit hemma och gråtit och liksom gått ner i så kaninhålet kring det albumet. Men sen, och sen så tyckte jag också att jag såg Mary Shelley-referenser överallt. Florentina Holsinger var ju här i höstas med sin The Year Without Summer- föreställning som är så body horror.
Vad är det?
The Year Without Summer är året 1816 när Mary Shelley, 19 fucking år gammal, skrev Frankenstein. Och hon skrev den en regnig sommar vid ett slott i Schweiz tillsammans med sin snubbe Percy Shelley, som ju var en känd poet, och Lord Byron. Så de satt där, det bara regnade hela tiden. De satt inne på något slott och de började berätta spökhistorier för varandra.
Fan vad mysigt.
Och då anledningen till att det där, den där sommaren var så regnig var att det var ett vulkanutbrott på andra sidan jorden i Indonesien. Så att ett partikelmoln liksom la sig över Europa. Alla skördar, liksom, det blev missväxt, mycket svält. Det bara regnade och ingen förstod varför. Det var bara ett mörker, liksom. Ett mörkt moln la sig över allting. Och då skrev hon Frankenstein. Och nu ser jag då referenser till henne, Mary Shelley och det här A Year Without Summer överallt. Och så såg jag den nya Frankenstein-filmen.
Var den?
Jag gillar den.
Okej, för alltså jag trodde också att jag skulle gilla den. Det är ju, jag gillar ju inte den
där. Guillermo del Toro.
Exakt, och jag hatade den där vattenfilmen som fick en Oscar. Den var jag verkligen så här.
Men Pans labyrint.
Ja, det tror inte jag har sett den.
Nej, men den är otrolig.
Nej, men jag tyckte att den här verkade så jävla bra. Och jag skulle gå och se den, för jag blev så inbjuden på en sån pressvisning från Netflix. Men så hann jag inte.
Nej.
Men mina kompisar var såg den. Och de har, alltså de var så här, vi skrattade för att den var så dålig.
Ja, nej, men den är verkligen en vattendelare. Men jag gillade den. Men jag är inne, men jag är liksom inne på
den här
på gotik, på den här genren.
Men vad är det som är vattendeleriet? Nej, för de sa var typ så, sminket var jättedåligt.
Jaha, ja, sminket vet jag inte. Kostymen tyckte jag var otrolig.
Ja.
Och sen är det ju han Jacob Elordi som spelar Frankensteins monster.
Vad finns det att inte tycka om?
Vad är det att inte tycka om? Han är så lite vagt, ett vagt sexigt monster.
Han är ju, det är ju han som också spelar i Euphoria, den galna abusern.
Och han ska ju spela Heathcliff i Svindlande höjder.
Jag vet.
Som kommer nästa år.
Jag är så nervös inför det här.
Ja, för, och sen kom ju den här Charlie XCX soundtracket och videon till Svindlande höjder. Så att du hör ju, gotiken är ju över, överallt. Ja. Så jag ville bara skriva om det. Vad är det med det som är så lockande just nu? Och så jag är bara inne på det.
Jag älskar ju Svindlande höjder.
Ja.
Och jag älskar ju alla Brontë-systrarna.
Ja.
Jag dramatiserade ju Jane Eyre, ja, om du minns.
Jag minns, det är också en av mina absoluta favoritromaner. Men vi kände inte varandra då.
Den tredje systern har också skrivit en jättebra bok, mm, som är typ noll så övernaturlig vibe. Ja. Som bara är ett jättebra 1800, eller vilket år är det? Det är bara ett så här
mitten av 1800-talet.
Jättebra porträtt av någon som på mitten av 1800-talet lever med en alkoholist.
Ja,
okay. Så det är så världens bäst. Nej, den är så bra.
Vad heter den? Kommer du ihåg?
Jag måste kolla vad fan hon heter. Som är typ så här världens bästa skildring av att vara medberoende.
Mm-hmm.
Nej, det är helt otroligt. Maria... Emily Brontë har ju skrivit Anne Brontë.
Mm.
Och den heter Främlingen på Wilfeld Hall.
Ja, ja. Nej, den har jag inte läst.
Den är så bra.
Ja.
Ris. Och det här är en resa som jag har velat göra så länge att jag vill åka där till de vidderna.
Ska vi inte göra det?
Yeah,
vi gör det. Jag är också besatt av The Moors och liksom kyrkogårdar.
Ja,
och...
vi måste gå dit. Ja, fan vad nice. Mm. Jag har ju då inte gjort någonting. Jag tog en öl.
Ja, nu du sa till mig en 3/4-öl.
Ja, 3/4-öl. Ja. Jag hällde sista fjärden.
Men du har inte gjort någonting, du har jobbat med din bok.
Ja, det är sant, jag har jobbat med min bok.
Det är inte ingenting.
Nej, jag vet, men det är så
mysigt. Sluta internalisera ditt kvinnohat på det här sättet.
Men, nej, men jag menar, jag har inte gjort något socially.
Nej.
Det var kul. I förra avsnittet så pratade vi om att jag hade ställt in min glöggfest efter att jag hade fått feedback av min kompis Kristoffer.
Mm.
Och han hörde av sig efter att ha hört på avsnittet och bara, är det okej? Okay? Jag var så
det var ju bra.
Nej, det var ju superbra.
Det var det jättebra. Superbra.
Men också man ser, nu när man sitter så här, det är ju crunch time som jag sa till min kille. Men igår var jag tvungen att typ bry mig lite om mitt riktiga liv. Alltså att jag städade och sånt.
Ja, bra. Jättebra. Ja,
vissa dagar måste man bara komma tillbaka till ett riktiga liv. Och sen så ska jag vara med i en grej med Bonn.
Jaha.
Har ju startat upp igen.
Ja.
Jag ska bli intervjuad för dem om en grej.
Okej, det här har du inte sagt något om.
Nej.
Nej.
Nej. Jag ska börja. Jag ska, ja, men då inte bara jag. Vi ska ha ett samtal.
Jag tycker det är tråkigt om vår relation blir så att du liksom håller tillbaka nyheter för att du
ska. Men ska jag mejla till dig en varenda jobbgrej jag ska göra som du.
Ja.
Okej, okay, jag ska vara med i ett samtal bara som Bonn ska skriva ut. Och det är ju Saga Kavalin som har startat upp Bonn igen. Ja. Och jag dör ju för Saga Kavalin. Mm. Jag älskar att läsa henne. Och jag tycker det är så kul att hon bara börjat göra... Jag tycker det är kul att man skriver vad det är igen. Och så är man så, skitsamma, nu ska jag starta upp Bonn igen.
Ja, det är jättebra.
Nu måste då skaffa en prenumeration där.
Mm.
Bara för att se vad de gör. Liksom. Mm. Och då läste jag hennes text om en film som jag sen gick och såg. Som jag tänkte att jag skulle prata om idag.
Mm.
Egghead Republic.
Ja.
Och det här...
Den har inte jag sett. Men nej, jag kände till den.
Ja. Nej, men det här var så... Och det är så sjukt för nu... Jag gick in, det var blind. Eller jag läste ju Sagas text om den. För den handlar ju om ett medieimperium som är jätte... inspirerat av Vice, som ju var ett stort, eller liksom ett sånt medieimperium som jag ska berätta mer om. Men, och jag gick in blind, alltså jag hade ingen aning. Och jag verkligen, och ibland när man går och ser, så här tycker jag typ all svensk film är, inte all, inte Bergman. Mm. Mycket Bergman i och för sig, men typ att det bara är Bergman. Att det bara är en tjej och typ en kille som blir ihop och gör slut.
Mm.
Alltså, men det känns ofta som att det är kanske en budgetfråga. Att svensk film är väldigt så. Det handlar om en relation typ, för att det är vad man har råd med. Det är så, man kan vara i typ 3 lägenheter och typ ute på gatan. Och, så, men det här var inte alls det. Det här är ju... det här är ju en sci-fi. Mm. Alltså en sci-fi-satir som utspelar sig 2004 typ i en alternativ verklighet där kalla kriget aldrig hände och typ USA sköt ner en sovjetisk bomb så det blev ett sånt megastort strålat område i Kazakstan där det nu finns liksom ett jättestort avgränsat område med jättemycket strålning där en jättekänd författare, där Nobelpristagande författare bor och han har typ så här skrivit en bok som heter så här Porn Youth eller så här Pussy Youth som är så, han är så här mega depraverad och verkligen liksom, men så jag gick in helt blind och jag bara wow, alltså det här var så, alltså jag blev på så sjukt gott humör. Jag tyckte det var så jävla rolig. Alltså inte perfekt på något sätt, men verkligen att någon bara tagit en big fucking swing och det ändå liksom landade på fötterna. Förstår du vad jag menar?
Jag fattar vad du menar.
Men sen så kom jag ut, började googla, nej men då. Nej, men till exempel Minna som skriver på Aftonbladet Kultur.
Hon gillade den inte.
Nej, och jag var helt så, jag bara herregud.
Jag vet att Anna Andersson gillar den på, på kulturredaktionen. Ja. Ja, så det råder lite delade meningar.
Ja, men för att Minna hade skrivit typ så här, att hon bara, kanske var det så med, på Vice-tiden att manliga chefer pruttade i en bil.
Ja.
Ja, girl.
Ja.
Så. Jag vet att det låter helt sjukt, men det var så, och mycket värre. Nej, men för jag tror att jag tänkt så mycket på, för vi pratade ju lite om nostalgi i något avsnitt för några gånger sedan.
Och då pratade vi om Jackass.
Nej, vi pratade om 70-talister.
Ja, okej.
Att jag känner att ni är helt så här nu, bara det handlar om oss nu, typ, fast det är liksom den nostalgiska kraften. Mm. För det finns ju en sån stor kraft i nostalgi också. Ja. Särskilt om man har, och nu tänker jag för första gången, bara, gud, nu förstår jag varför ni är så besatta av 90-talet. För när jag såg den här filmen som utspelade sig 2004, så var jag, alltså det är sån kraft.
Det är din tid!
Alltså det är lite, jag skulle nu säga liksom 2004, det var kanske då man var, jag kände inte att jag var med, men jag tittade in.
Ja, men precis. Förstår du vad jag menar? Du var ändå medveten om vad som hände.
Jag var medveten om vad som hände.
Du var på väg dit.
Jag var ju 16 då, liksom. Så att det var Vice, visste ni inte om dem. Men när jag flyttade till Paris, typ när jag var 18, då var jag ju på min första Vice-fest. Mm. Och då var ju Vice, det var ju som att, så här kändes Vice-fester för mig i Paris, 2011. Alla som någonsin hade mobbat en. Alla som någonsin hade mobbat en och sagt att man var ful och hade en fattig mössa på sig och att man var tjock och att man var en hora, typ. De hade plötsligt blivit några år äldre och de hade en fest.
Killarna? Typ.
Nej, tjejerna också.
Tjejerna också?
Nej, alltså tjejerna var helt vidriga. Ja. Alla var anorektiska och typ hade såna stora glasögon på sig. Och var, alltså killarna kunde ju ändå vara trevliga för att de typ kanske ville ligga med en. Men tjejerna var ju bara så här, för att man, jag var aldrig heller snygg på det sättet. Och särskilt i Paris. Alltså
de hur var så folk smala.
De var så snygga, Karin. Och de kom ju från, de snyggaste från hela världen. Ja. De snyggaste i Ryssland, de snyggaste i Tyskland, de snyggaste i Sverige. De kom till Paris. Ja. Liksom. Och Vice var ju också typ, det enda stället jag visste att man verkligen kunde få tag på en Vice var ju på American Apparel. Och American Apparel, det var ju som min gud. Alltså jag dog för att köpa kläder på American
Helt
Apparel.
Otroligt.
Jag tror typ en av de första grejerna jag köpte på internet, den allra första grejen jag köpte på internet var när jag köpte en hoodie från Juicy Couture på Blocket med kaninpäls i luvan. Det var det allra första. Och då gick jag typ i kanske ettan på gymnasiet. Men den första grejen jag köpte från verkligen en affär på internet, det var American Apparel.
Och då är ju allt det här en extremt grabbkodad, eller hur? Jag tänker på Vice, då tänker jag ju på det här liksom helt gränslöst, jättemycket droger, bara, vi kör. Det är som så här en urspårad, allt är som en urspårad, vad heter det när man åker med så killar innan bröllopet?
Ja, vad fan heter det? Ja, svensexa.
Som en urspårad liksom fyllesvensexa. Så är det liksom.
Ja, så är det ju, och det lite.
Och det fanns ju den här kända, apropå den där filmen, så fanns det den här kända dokumentär som Vice, de gjorde mycket dokumentärer, eller hur? När de åker till Tjernobyl.
Exakt, och hon som har gjort Egghead, Pella Kågerman, det är Pella Kågerman och Hugo Lilja som har gjort den. Hon var med i den dokumentären, för hon jobbade för Vice under de här åren. Och det visste jag inte innan jag såg det, men det är tydligen typ en play-by-play när hon är med i den här dokumentären med den här jättevidriga Vice-journalisten som heter Shane Smith, och de åker till Tjernobyl och ska vara så i det radioaktiva området.
Men för det skriver väl Saga i den texten också, det var ju ett sätt att ta liksom så en internet, alltså journalistiken var ju fortfarande levande och stark, men den var väldigt tråkig liksom, och lockade inte de unga. Och hur gjorde man då? Då tar vi så här Jackass-estetiken in i journalistiken.
Ja, men precis. Och framförallt, alltså,
och Jackass var ju det här formatet när man skulle typ testa olika prutt, eller typ skada sig. Så ramla ner för ett berg och se vad som händer.
Det är så kul att jag i research för min nya bok har sett kanske 200 avsnitt av Jackass. Och nu när jag sitter och redigerar med den så är det kanske så 4 fyra meningar om Jackass.
Jo, men du tyckte det var kul.
Jag tyckte det var kul och jag var tvungen att get in the mode. Nej, men för att Vice är egentligen en kanadensisk amerikansk tidning som startade på 90-talet. Mm. Och den är ju lite från början, för det fanns ju något som var så också extremt experimenterande i form med film och text var ju skate-tidningar. Mm. Jag tycker ändå att Vice är också så inspirerad av så skate-tidnings... Ja. Liksom, och skate-video-estetiken. Mm. Liksom.
Och då är det med det ju också så, smärta är inte så farligt. Nej. Eller att göra illa sig är inte så farligt.
Nej, och allting har ju typ så här, jag tror att när jag flyttade till, det är därför jag har på mig den här kepsen idag, som är Shakespeare & Company. Mm. För att jag, när jag flyttade till Paris så upptäckte jag Vice, men var inte så, det var ju bara ens mobbare liksom, och det var for real. Mm. Men framförallt så upptäckte jag Hunter S. Thompson. Mm. Och jag hade sett Fear and Loathing i Las Vegas, som är... liksom
spelfilmen.
Med Johnny Depp om Hunter S. Thompsons bok när jag typ gick i gymnasiet, men jag hade aldrig läst honom förrän jag flyttade till Paris och köpte Fear and Loathing, alltså Las Vegas på Shakespeare & Company, och jag blev helt besatt av gonzo-journalistik. Och jag menar, Vice är ju också gonzo-journalistik, och jag tror jag hade inte riktigt så en Jackass-referens, utan för mig var det verkligen typ Hunter S. Thompson. Men i och med att, du vet, när man är så här, om jag hade varit samtidigt med Hunter S. Thompson, då kanske jag bara hade varit så här, nej, han är min mobbare. Men nu i och med att han var så död gubbe, så kunde jag så idealisera honom. Och han kan ju verkligen skriva.
Gonzo-journalistik, hur skulle du beskriva det? Det är att man sätter sig själv, alltså subjektet alltså är i mitten och det är helt gränslöst. Det är inte så den vanliga pressetiken, utan det är bara...
exakt. Och typ, från början heter ju New Journalism. Mm. Och det är typ... typ alla... Jag älskade också att läsa Café och King under de här åren. För då var det ju att journalisten placerar sig själv mycket i mitten. Ja, liksom. När man, typ om man går, jag kommer ihåg att typ jag läste något reportage som Alex Schulman hade skrivit, och typ halva intervjun handlade bara om att Alex Schulman kände sig som en idiot när han intervjuade den här personen. Mm. Typ. Och jag tror som en skrivande person så var det ju väldigt kittlande. Alltså för någon som egentligen vill skriva skönlitterärt kanske, för då var det ju att journalistiken blev ju mer skönlitterär nästan. Och Gonzo då är ett ord som typ Hunter S. Thompsons advokat hittade på, som är en ännu vidare utveckling av New Journalism, där man också typ så här, ja, men det gör ingenting om man blir skadad eller om man blir bäng eller full
eller begår ett lagbrott
eller begår ett lagbrott, för allting är så in the name of journalism.
Sanningen.
Exakt, och det här är ju verkligen också någonting som Vice är en vidare utveckling av liksom, och sen såklart internetkultur och sådär. Men,
och det skildras då i den här filmen?
Ja, det skildras i den här filmen som handlar om, alltså för det första, hon som spelar tjejen. Mm. Jag blev helt besatt. Alltså, jag tror aldrig jag blev... En gång blev jag så besatt av någon annan. Mm. Och det var när jag såg en pjäs på Dramaten. Mm. Och Emma Bromé, som sen spelade Anna Karenina i min... Det har aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina. Aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina. Då såg jag henne på scen. Och hon var med typ så i 10 minuter. Mm. Och hon bara kom ut och hon spelade typ... en gumma som hade typ en potatis eller något. Alltså jag kommer inte ihåg pjäsen, jag kommer inte ihåg hennes roll. Men jag var helt så...
Vem är det här?
Vem är den här jävla bruden? Ja. Och så kände jag när jag såg Ella Ray Rappaport i den här filmen. Alltså jag blev helt besatt.
Jag har aldrig hört om henne,
ingen aning. Plus alltså hon är typ född 2004. Ja. Så jag vet inte hur mycket hon har gjort så. Nej, men jag blev helt besatt. För att hon då spelar... en illustratör som jobbar på, vad fan heter det, Kazoo Media och sånt heter det i
och det är Vice.
Egghead Republic, exakt.
Det är liksom Vice.
Kalamazoo Herald.
Okej, kul.
Och det är kul att
det han... tror de har haft kul när de har gjort den här filmen.
Ja, och det var det jag kände. De har verkligen haft kul. Och hon är illustratör och hon kommer dit och hon är liksom kusinbarnen och sånt till en jättekänd författare. Alltså så hon är så här någon low key nepo baby. Mm. Och det är därför hon har fått det här jobbet på Kalamazoo Herald. Mm. För att den författaren som bor i den här radioaktiva zonen är besatt av hennes släkting. Farbror. Exakt. Så då är de så här, de använder henne för att kunna få komma och träffa honom i den här zonen liksom. Och jag tror det som verkligen typ drabbade mig med filmen var att typ hon, alltså jag såg mig själv i den här unga tjejen. Och det var inte kul det jag såg. Alltså, det här kommer jag så mycket ihåg från de här åren. Och jag hängde så mycket med sådana sjuka, framförallt män i typ 40-årsåldern. Mm. som anordnade fester.
Ja.
Det var typ min, alltså de var inte ens journalister. Nej. Utan de var bara så professionella alkoholister typ. Mm. Och alltid när man hängde med dem, alltså hur man ville vara med, ja, och hur man ville vara en i gänget, och man skulle typ vara värst fast man var så jävla tönt, oh, för att man var yngst och man var
tjej. Jag får panik. Oh. Gud vad jobbigt, jag blev helt utmattad.
Nej, men det var så hemskt. Och hon, tjejen, hon, Ella Ray, Rappaport, hon spelade här på sånt jävla bra sätt.
Ja.
För det finns en sån, det finns ett telefonsamtal när hon ska åka iväg då, mm, till Kazakstan, till den här radioaktiva, och så ringer hon sin stora syster. Och hennes stora syster är typ så här, ja men de utnyttjar ju dig, för hon får, mm, inte heller betalt för att följa med. Och hon bara, men jag utnyttjar dem! Och man bara, nej det gör, nej, du gör inte! Och så kommer jag ihåg att jag hela tiden var så här, ja,
det är ömsesidigt.
Det är ömsesidigt. Det är ömsesidigt. Bara, nej, du, för dig, du, för dem var man själv typ en liten hora.
Som är helt utbytbar.
Alltså det är så här,
100%.
När jag såg filmen så var jag så, det är helt sjukt att inte någon bara råkade döda en. Alltså för så våldslöst känns det som de miljöerna var runt alla, med alla unga tjejer typ. Mm. Och att det finns en sån tystnad som jag minns i mig själv. Som jag tyckte att,
men det är också skam, man vill ju inte heller vara ett offer, eller hur?
Nej, man vill ju vara, nej, med.
Man, alltså, vill ju, precis, ha agens, och man vill vara så här, den som bestämmer, den, exakt, som har kontroll.
Men man får aldrig ut. Jag minns att jag hade en sånt enormt behov hela tiden att visa typ så här, alltså jag är någon, ja, jag kan skriva, ja, mm, jag kommer typ...
De bara, mm, eller hur? Nej, ja, nej, absolut.
Jag kunde inte ens säga det, utan, nej, man skulle bara visa det genom att vara helt crazy typ. Och det tycker jag att hon visade så jävla bra. Och typ att det finns ett tillfälle när hon blir full, och, mm, då vågar hon börja hålla på lite. Mm. Och då blir han gubben som är chef i filmen. Han bara skäller ut henne för att han tycker att hon är jobbig. Och så börjar hon gråta. Nej. Och det minns jag också. Nej. Att jag verkligen så här, vid så här olika tillfällen skulle kaxa till mig. Och så var det någon så här skitläskig man som bara höjde rösten mot henne. Och så börjar, mm, man typ gråta. Och sen så, ja. Nej, men det var så hemskt.
Men uppfattar du en liksom en skildring av ungdomen, eller är det också en tid som skildras här?
Alltså
som
för mig var det typ, med... jag tror att hon, det är ju verkligen, det är ju så in, alltså indie-sleaze är ju, det är ju, ja, så kul att du sa, det är så inne med 90-tal nu, ja, för jag skulle säga att 90-talet är på väg ut,
ja,
och att indie-sleaze är på väg in, ja, som är ju de säkert här åren liksom.
Och gotik.
Hemma hos Karin Pettersson, ja, kanske.
Nej, men, också på Stadsteatern som sätter upp Frankenstein nästa år, fick, okay, jag höra, ja, precis på stora scenen.
Jättebra. Mm. Och de är ju så trendkänsliga.
De är verkligen trendkänsliga.
Och ja, men det är ju verkligen en tid. Och, ja, det är ju en tid som är jätte, jättepinsam och hemsk. Liksom. Mm. Och det var kul för att Bonn hade också utöver den här krönikan då som Saga hade skrivit, så hade de intervjuat eller gjort en enkät med vissa av dem som skrev för Vice, mm, i Sverige, som ju liksom jobbar med media nu. Det är Erik Galli,
mm,
som har gjort bland annat den här dokumentären om skönhetsoperationer.
Ja, han har ju verkligen den, det etoset, eller liksom, han jobbar ju så att han hela tiden sätter sig själv, exakt, i centrum och utgår från sig själv i alla sina produktioner.
Exakt, och det går ju, som han säger själv i enkäten, det går ju väldigt bra för det han, mm, gör. Liksom. Mm. Och han verkar också vara den som är kanske... att han verkligen lyfter fram någonting i Vice-estetiken som, mm, engagerar människor jättemycket. Han säger att det är typ journalistikens motsvarighet till färg-tv.
Men jag funderar på lite så här, för jag tänker den tiden var ju ändå så, ja, om man tänker Gonzo-journalistiken i kombination med den här Jackas liksom estetiken, och så här är ju liksom genombrottet, för vi har pratat om reality-tv och sådär, mm, också förut, som kommer på 90-talet. Och sen, men det slår ju genom jättestort det där början på 00-talet, och det är ju verkligen så här jagets berättelse liksom, som utmanar, som fortfarande känns så gränsöverskridande, ja, att liksom arbeta på det sättet, även om så Gonzo har en längre historia. Men idag, för jag funderar på, för Vice finns ju inte längre. Och den här journalistiken, alltså, det fungerar ju liksom inte riktigt som genre längre, och den har ju ätits upp idag av någonting annat liksom. Ja. Och jag tror att det här, liksom, det som kändes väldigt gränsöverskridande och nytt och intressant med det här, ja, det uttrycket, det känns, idag är ju allt bara om jaget.
Ja, exakt.
Så att jag, det finns ingen så, inget jaget mot institutionerna, eller jaget mot det gamla är inte så intressant, för det gamla är så svagt.
Exakt.
Och det nya som är ju besatt av jaget i sociala medier är det som dominerar, och då blir det där inte så speciellt längre.
Nej, men precis, och jag tror typ som De intervjuade Kajsa Ederid också, som är på P3 nu, som var chefredaktör för Svenska Vice 2017 och 2019. Och hon säger ju typ så här, ja, men det som skulle finnas kvar nu som är Vice, det är ju på YouTube eller typ så här på TikTok med så Subway Takes.
Ja, men precis.
Men det är ju inte alls samma så spännande.
Nej, det känns inte spännande
i det längre. Liksom. Många Vice-dokumentärer handlade ju också, en som blev väldigt känd var ju en journalist som hängde i Charlottesville 2015-2017. Och typ att de tog mycket, provade droger och bababa. Men det, som du säger, jaget är ju så...
Allt.
Nej, men jag vet inte heller vem jag skulle kunna bli intresserad av på det sättet.
Nej.
Alltså, sen så tror jag att jag var aldrig så en Vice-konsument. Nej. Liksom. Men jag tänker typ den så idoldyrkan jag kände för typ Hunter S. Thompson.
Mm.
Jag kan inte se att vem skulle idag kunna väcka en sånt intresse för sin egna person.
Nej.
För det är ju både någonting, om jag tänker på Hunter S. Thompson, det är ju både någonting med att han är helt avslöjad, men också typ så höll i dunken och mystik. Typ. Och den mystiken, jag tänker att det som är faktorn i att man blir besatt är också någonting med mystiken, och det finns ju inte heller kvar.
Nej, men dels det, men sen tänker jag också, för det de gjorde med Vice var ju att de var i så marginalen, så the fringe, liksom så här, vad är de här berättelserna som den vanliga journalistiken inte alls är intresserad av, som att så här, okej, vi åker till Chernobyl och kollar om det finns så här fembenta kor där.
Exakt.
Så det var ju väldigt så freakish liksom hela tiden.
Och de hela tiden
och inte, det var inte så här, vad är sant och relevant? Det var liksom inte frågan. Nej. Utan frågan var så här, vad är weird? Vad är de liksom riktigt så här utspejsade storiesarna, ja, som inte den vanliga journalisten, alltså en ding 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 värld liksom storiesarna.
Nej, det vad skulle det ens vara?
Nej, men idag är det ju bara sånt.
Jag vet.
Eller hur? Så att det är liksom, det är väldigt, och särskilt i en så AI-genererad värld.
Gud, nej, men det är så kul, för att de intervjuar också Pella Kågerman i den här enkäten, och hon är ju inte journalist, utan hon är ju regissör och liksom gör, alltså mer konstnär liksom. Och hon verkar också vara den som är mest av dem som blir intervjuade i enkäten. Hon är den som bara är såhär, nej, men jag åkte bland annat till Bukarest med Vice för att vi skulle se om det gick att köpa barn.
Mm.
Och det gick typ. Och hon bara, och jag var inte alls equipped eller utbildad. Jag kunde inte hantera det här. Nej. Och typ har på riktigt varit så traumatiserad av det sen dess. Liksom.
Ja.
Och hon är mycket mer kritisk och säger typ, ja, men att Vice la grunden för både fake news och Proud Boys. Typ. Och hon säger själv att hon typ är så här, jag blev jätteförvånad när jag läste om en journalist som fick sparken för att han hade typ så manipulerat en bild.
Mm.
För jag trodde verkligen att typ alla journalister gjorde det. Alltså hon har helt, och det säger ju också någonting om typ, okej, men vilken journalistik bedrev Vice egentligen? Och jag menar, och så är det ju, det vet jag ju själv när jag har skrivit. När man skriver, så fort man blandar in jaget som en aktiv agent i texten, så börjar ju kanske det verkligen osäkra ju objektiviteten.
Ja, 100%. Man, ja, men det är ju hela grejen.
Exakt, liksom. Det är ju hela grejen. Ja. Så det är ju en väldigt konstig typ av journalistik. Liksom.
Och sen kan man väl säga, apropå det här med Proud Boys, så var ju, det är ju också, alltså han, Gavin McInnes, är ju en av grundarna till Vice. Han är ju också en av grundarna till det högerextrema.
Ja, men exakt.
Liksom huligan-nätverket Proud Boys. Så den så, en urspårad grabbkultur är också så här, verkligen ett fundament. Ju, eller liksom en av det bygger på.
Precis, men jag tror skillnaden mellan Pella Kågerman då och liksom Kajsa Ederyd och Ingrid Altino och Erik Gallos som de pratar i, de jobbade ju med Vice mycket senare.
Mm.
Och kanske typ när det hade kommit lite mer säkerhet på plats.
Ah,
liksom. Det är någon av dem som säger det också, att ja, men de första åren var det mycket mer urballat.
Ja.
Och då var det kanske också bättre och mycket mer subkulturellt. Liksom. Mm. Men som sagt, ja, men då har man så trauma hela livet för att man har varit och kollat på en jävla pedofil i Bukarest. Men alltså jag har ju fortfarande en, alltså jag vill ju fortfarande vara Hunter S. Thompson.
Ja.
Alltså jag önskar att, och det, jag tror det är det som också har varit min dragning till Elizabeth Gilbert som skrev Eat, Pray, Love.
Ja.
Att det är ju så tjejversionen av Hunter S. Thompson.
Bara ge sig ut och bara
ge sig ut i världen och bara vara såhär, oh my god, typ jag tar in den. Och jag vet att typ när jag precis hade debuterat och hade typ så här fått min första royalty, då köpte jag exakt samma solglasögon som Hunter S. Thompson hade på eBay. Men
nu tänkte jag också på en genre som inte längre fungerar på grund av internet, som också går in i den här traditionen, det är ju resejournalistiken.
Ja, det är det.
För att resejournalistiken var ju så stor genre förut. Någon som så här, jag fick pengar för att åka till så här, Thailand och hitta den här stranden eller den här, eller så här, men vad som helst.
Det finns inget upptäckt kvar
och internet finns överallt och röster finns överallt som talar direkt från de platserna, så varför ska någon åka dit med så en safarihatt på sig och berätta?
Nej, och jag menar, till och med typ så här, ja men Vice var ju också en del av det typ, att man skulle så här, och jag tänker på så här, vad heter han, Erik och Lotta Lundgren, att de nu i våras hade de ett reseprogram som var så här, vi ska bara åka till ställen som har en stjärna på Google typ. Men allting, det är som att man bara försöker typ fila fram
skaka liv i den här genren. Alla, man saknar den.
Ja, men jag skrev ju till Vagabond en gång när jag var typ 27 och bara, hej, jag hade velat göra resor. Bara, Python bara, jättekul, men det finns absolut ingen budget till det här.
Nej,
så det finns ju inte heller. Jag tror typ, för mig finns det någonting i det skrivandet som skulle kunna återuppliva den här genren. Och jag tror det var därför jag gillade Eat, Pray, Love eller vad som helst. Ja. För att se typ så här video innehåll från olika platser och bara girl, nej.
Nej, men jag tänker det enda som finns kvar i det är det så här extrema lyxsegmentet. Det finns ju så här, Monocle finns ju kvar till exempel.
Ja.
Och så Financial Times, How to Spend It, att de åker till så
världens
dyraste resorts liksom. Och det, men det är väldigt smart. Det är inte riktigt samma sak.
Det är inte riktigt samma sak.
Nej.
Men det är också en sak.
Det är en sak.
Men har du någon gång varit besatt av Hunter S. Thompson?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Inte ens när han har skrivit när han var på The Campaign Trail.
Jo, men den älskar jag. Men, jag har ju haft en väldigt, sen 90-talet, en väldigt så nej tack till grabbkultur.
Ja.
För att jag kände mig bränd av grabbkultur. Så att jag har aldrig gillat Vice. Alltså jag liksom, eftersom jag tror att precis som du, jag känner igen mig så väl att försöka ta sig in i den där typen av sammanhang. Och ganska tidigt i mitt liv så bestämde jag mig för att det kommer ändå inte gå. Så då, eller jag gjorde det på andra sätt liksom. Men jag får allergisk reaktion när det blir för grabbigt. Jag står inte ut. Jag får panik. Ja.
Jo, jag vet, men det sjuka är, jag tror typ så här, det var ju inte att man var så här, oh my god. Det
inte för att det är
inget annanstans.
Nej, men inte för att det bara skapas då liksom tråkiga saker där, men därför att den här liksom känslan som du beskriver, jag känner den i hela kroppen av att så här, vad jag än säger i den här miljön så kommer ingen någonsin lyssna på. Det spelar ingen roll.
Men
ja.
Jag tror att det är det som det är ju därför också du kanske då i 2004 eller 2010 kunde säga så här, nej, jag är inte intresserad av det. För då var du ju redan en etablerad vuxen person.
Ja, men jag var en vuxen person, precis.
Som hade hittat din plats i världen där du blev tagen på allvar.
Ja.
Men det är så, man är ju bara helt utelämnad. Ja, men du var ju ändå liksom en röst
i världen.
Ja, men jag var
någonstans.
Men när man är liksom så här 18, då är det inte
nej,
som
men
att...
såklart, nej. Nej, men, och jag känner igen det, 100%.
Fan, vad hemskt.
Hemskt, verkligen. Men,
Så här var det alltid.
Det
som jag ska berätta nu, att jag var på en fest och så var det typ så här en någon så här punkare där.
Mm.
Och så ville jag att han skulle bjuda på en cigarett. Så tog han upp en cigarett och sen så stoppade han den i röven. Och sen tog han upp den igen och bara, vågar du röka den nu då? Så man sa, ja. Och så rökte jag den. Så var det att vara 18.
Fan vad, och jag vill bara gå och lägga mig.
Vad fan tror du jag vill göra? Som rökte också... den där cigaretten som var någons punkans röv. För jag tror också typ så här, jag vill inte vara så the girlfriend. Jag vill inte vara snyggast, jag vill vara värst. Och jag tänker typ det som stor kraft.
Men vill du vara värst eller vill du bara bli sedd?
Nej, jag vill också vara, alltså jag vill ju vara så här, jag ska skriva om helt sjuka grejer. Alltså för jag tror en sån stor dragning i som de inte skriver om i det här, men som jag tänker på Hunter S. Thompson och absolut med Vice också, det var ju drogerna.
Ja.
Alltså drogerna ja, i sig.
Verkligen
liksom,
i centrum.
Ja, men verkligen. Och för mig också. Och jag tror att jag blev ju jätteintresserad av droger många, många år innan jag ens hade tagit min första drog. Mm. För att det är ju någonting i det gränsöverskridande som verkligen lockar. Och det kan jag ju tycka mig vare sig det är med typ spiritualitet eller skrivande eller typ att det gränsöverskridande alltid har varit intressant för mig. Och att droger är ju ett väldigt enkelt sätt att ta sig dit. Mm. Typ. Det är inte så att man behöver sitta och meditera i 18 dagar eller typ. Och jag tror typ att så mycket av de första åren för mig när jag kom till Paris och kom ut i världen var att jag också ville söka upp så drogerna för att det var så här gränsöverskridande. Och då var man typ också tvungen att vara i de här sammanhangen och vara värst typ. Och sen så tänkte jag, jag kan skriva, allting gick ju tillbaka till, jag kan skriva om det här.
Ja, men precis. Och det kunde du ju.
Jag vet, men jag har inte skrivit ett ord om det där. Nej. Men nu kanske jag ska göra det.
Det vore jättespännande.
Eller hur?
Ja, kan
det,
du?
Men jag tror att det här också sammanfaller lite med att jag började tänka mycket på de åren. Att jag bara, fan, jag hade velat skriva någonting om de åren i Paris.
Ja, men det är som liksom du säger, det är eran tur nu liksom.
Det var helt sjukt det var där helt sjukt. På 2010-talet. Ni kan inte ens föreställa er.
Men du måste gå via 00-talet. Måste vi inte ha 00-talet först?
Men jag var så sorry. Jag var så himla ung då.
Jag tror att du kan det.
Okej. Okay.
Börja med du kan börja med det sena 00-talet.
Ja, 2009.
Ja, 2009.
Då var jag 21, exakt.
Ja, men perfekt.
Jag flyttade nog Paris första gången när jag var
19. Ja, men det är väl perfekt. Mm. Det är dina. Det är bra.
Jag vet att jag brukade ställa min
men
drink.
Men vet du vad du ska göra först?
Jag bara ställde min drink ute på klubbar och gick iväg. För jag så gärna någon ville bli roppad.
Ja. Blev du det?
Nej, aldrig.
Nej.
Kom och droga mig!
Ja, det var tider det. Det var verkligen tider det.
Ja.
Ja, men du, jag har tänkt mycket på det här med... Nej, men för när jag såg Hamlet i helgen... Vad tyckte du? För du har också sett den.
Ja!
Ja, vad tyckte du då?
Love.
Ja, jag gillade den också verkligen.
Framförallt så älskade jag sista scenen så jävla mycket.
Ja, berätta.
Nej, men det är bara att de kommer och ska riva elverket.
Mm.
Eller de liksom, pjäsen går ut i rummet och så kommer du in byggnadsarbetare och ska riva. Och så precis när de ska hacka så bara släcks ljuset. Och det bara var någonting i den, det var en sån off-rytmik i den scenen.
Ja, det var det verkligen. Ja. Det blev väldigt abrupt. Mm. Och sen är allt över. Mm. Nej, men för jag gillade verkligen den här...
Och jag dog för Grisen Erdogan, såklart, och Gustav Lind och allihopa. Ja, men... Och Chantironi, herregud. Och Maja Kall som har gjort scenografi och kostym.
Anna Björk tycker jag var otrolig också som Gertrud. Jag tyckte
alla var jättebra.
Skådespelarna var
tio av tio.
Och... Men jag tänkte jättemycket, för den har fått jättefin kritik, den här uppsättningen, och den ska gå upp nu på stora scener nästa år, så att det finns, den har varit utsåld.
Jag tyckte det var lite fake att den ska det.
Jag vet.
Att, för det var typ så här, the death of theater.
För de stänger ju elverket.
Exakt,
och det var verkligen
och det kändes
drama.
Också som så här, Mattias Anderssons kritik mot det och typ kulturpolitiken. Och sen var det så här, och nu går de upp på stora scener.
Jag vet, och då undrar hur de ska, för det kommer ju tappa något, de måste göra omslutet på något vis, tänker jag. Men det jag ville säga var att den här pjäsen fick mig i alla fall att tänka på... för den är väldigt omgjord... Framförallt slutet är väldigt olikt originalet. Mm. För i... Nu ska jag spoila
Hamlet.
Dramatens uppsättning.
Men det är också Hamlet. Väldigt många som inte kan säga den eftersom de inte bor i Stockholm. Så det är tvunget att du gör det.
Ja.
Men om du inte vill bli spoilad, lägg på nu.
Lägg på nu. Nej, men för i vanliga Hamlet, eller om man ska säga... Då så dör ju i stort sett alla på slutet. Hamlet dör ju, Ofelia dör ju tidigare, men Hamlet dör, Laertes dör, men även Gertrud, alltså Hamlets mamma, och Claudius, alltså den här farbrorn som har gift sig med mamma som han hatar. Alla de dör i slutet. Mm. Och kvar är väl bara typ Horatio kanske. Och så kommer så här, den norska kungen som de ligger i krig med och typ tar över.
Alltså, Hamlet är så jävla bra.
Ja. Men i den här uppsättningen, och jag gillade verkligen det här slutet. I den här uppsättningen så är det de unga som begravs. Mm. Så Laertes dödar Hamlet. Och sen är det faktiskt, okej, det här tyckte jag var lite oklart hur Laertes egentligen dör. Men de bara, och han dör också, han ramlar också ner i graven.
Ja, varför gör han det?
Eller
dör han?
Ja, han dör också.
Aha, okej, det missade jag.
Så Ofelia dör. Och alla de unga dör.
Ja.
Men de som är kvar är kungen och drottningen.
Ja.
Och jag tyckte det var så bra. För att... Jag har tänkt så mycket på sista tiden på det här med generationskrig.
Måste du kalla det för ett krig?
Nej, men
jag känner att du och jag...
Men jag vill prata klart först.
Okay.
Nej, men att det är ett krig, nej, men att det som pågår just nu är ett krig mot framtiden. Och det är de gamlas krig mot de unga på lite olika sätt. Och i den här uppsättningen så är det ju de korrupta, liksom den korrupta kungen, den korrupta mamman som sviker sin egen son. Hon älskar honom men hon sviker honom ändå totalt. Och i Mattias Anderssons då uppsättning så är det ju också ett svek mot liksom det experimentella, det är den här felverket, det är den experimentella scenen, så det är liksom en hel ungdom, liksom det är nästa generation som bara stoppas ner där i graven, och hela pjäsen utspelar sig också på ett slagfält eller efter något folkmord, alltså det ligger döda kroppar överallt, och så är scenen liksom uppställd på de ungas kroppar, så tolkar jag det. Och jag tyckte det var jag tycker att det var väldigt starkt för mig, för att jag nu, vi har också läst ett par texter i helgen om hopp, och av, för många, det var ju en söndagsintervju som Martin Wiklin gjorde med Gun-Britt Sandström förra helgen som blivit mycket omdiskuterad, som gick på Sveriges Radio, där han där hon säger så här, framtiden finns inte.
Nej, den
vi har förstört den. Och han är så
på klimatet, hon har väldigt klimat.
Ja, hon har ett klimatfokus.
Ja.
Och klimatkatastrofen, och han är så här, men kom igen nu Gun-Britt, något hopp finns det väl ändå.
Och han bara, vad säger du till dina barnbarn? Ja. Hon bara, jag pratar inte om
Nej,
det.
Nej, vi pratar inte om det. Därför att framtiden
finns
inte. Och jag tyckte det var, för mig var det en stark liksom illustration på den tesen i den här pjäsen.
Ja.
Och en stark tolkning, för som sagt i Shakespeares ursprungsversion så är det mer så regime change, liksom så här, hela den här familjen försvinner för de är korrupta, det är liksom, men så kommer det ändå någonting nytt, då kommer normen och det är något nytt. Men i Mattias Anderssons version så händer ingenting, utan det är bara så, de gamla bara fortsätter sitt korrupta styre och låtsas om, och det är Santironi har ett tal på slutet som är så här, nu måste vi blicka framåt och det är viktigt med stabilitet och kontinuitet och och det är väldigt obehagligt ju och väldigt sant, för så ser världen ju på många sätt ut idag. Så jag tänkte mycket på den där hopp liksom diskussionen, och så tänkte jag på det är ju någon slags nekrofil liksom gerontokratisk tid vi lever i, där de gamla bara roffar åt sig allt det lilla som finns kvar. Och de ungas revolt ser vi ju nu på massa olika ställen i världen. Ja. I den här Gen Z-revolterna. Men i Nepal och Tanzania och vad det nu är runt om i världen, så är det ju, finns det ju en sån liksom revolutionär kraft hos de unga. Fast de vet inte riktigt vad de ska göra med makten sen. Men det behöver man kanske inte veta. Men så att jag funderar mycket på det här, de gamla, de unga, var synen på framtiden.
Mm.
Och om det är så att framtiden helt enkelt inte riktigt finns längre. Och att det är egentligen det som kanske också passiviserar. För även om det finns ett sånt här, en sån här ungdomsrevolt nu i vissa, en del länder, så känns det också som att den här i alla fall har ganska lite kraft. Alltså det kommer ingen riktigt sån uppgörelse med liksom äldre generationer från de yngre. De känns också ganska passiva. Och då undrar jag om det är att liksom helt enkelt framtiden känns så stängd. Så att det inte är liksom mödan värt riktigt. Då läste jag lite en statsvetare som heter Jonathan White som har skrivit om framtiden som politisk idé. Och han menar att demokrati kräver att framtiden känns öppen, för annars kommer inte folk att engagera sig överhuvudtaget. Och den måste kännas öppen på ett så lagom sätt. Den får inte kännas helt revolutionärt öppen, för då kommer de gamla eliterna göra motstånd. Liksom. Då blir det någon sån kontrarevolution. Men den får inte heller kännas helt, helt stängd. Och han har massa teorier om varför det har blivit så som det har blivit nu. Det är klimatkrisen, det är också teknologi, att allt känns på många sätt genomlyst och teknokratiskt. Och då finns det inte så mycket att diskutera längre om framtiden helt enkelt. Om så ekonomerna och du vet, ingenjörerna säger att allting redan är förutbestämt. Så att jag tror att det finns någonting i, ja, i helt enkelt avsaknad av framtiden som skapar de här konvulsionerna och den här känslan av hopplöshet. Som jag tror egentligen, framtiden finns ju alltid.
Mm.
Jag tänker så här, att framtiden, vi går mot en klimatkatastrof, men människosläktet kommer inte dö ut. Framtiden finns, den kommer se helt annorlunda ut än vad den gör idag. Men den är inte borta, men den känns helt stängd. Och det är så intressant tycker jag.
Tänker du inte att människor kommer dö ut?
Jag tror, nej, det tror jag inte.
Okej, fan vad sjukt. För jag är verkligen så här. Jag tror typ, det jag gillade med Gun-Britt Sandströms intervju och varför jag känner att den typ verkligen har engagerat så många är för att det bara är så, du vet, när någon bara säger något som är sant
så bara eller som känns sant.
Ja, det vet man ju inte. Men också som i många utfall är sant. Alltså om man tänker hur det ser ut nu. Och som jag tror att många människor går och tänker på.
Ja, absolut. Nej, men jag håller med.
Så bara skär det igenom allt liksom.
Ja.
Och jag tyckte det var kul att liksom Martin Wikling, han kunde ju inte härbärgera det.
Nej, inte alls.
Och Björn Wiman skrev typ ett långt svar till Gun-Britt Sandström i idén som var så här hoppet typ, och han var så här, nu är jag lite mesig kanske, men för att det är bara för så, men jag tänker typ så att framtiden inte finns.
Mm.
Så här tänker jag, att framtiden inte finns gör ju inte den här tiden oviktig typ.
Nej.
Och det är ju det man vill att alla unga ska känna eller whatever.
Ja.
För det är ju tråkigt som du säger om den här personen som
men
säger.
Men vad känner du? Du är ju yngre än mig.
Nej, jag, alltså på sikt tror jag inte framtiden finns.
Och vad menar du med framtiden då? Människan?
Människan. Alltså jag tror världen kommer ju fortsätta finnas.
Jorden kommer snurra och fortsätta den snurra runt solen.
Den kanske kommer vara halv, typ, det kanske kommer komet, I don't know. Typ.
Nej, nej.
Men typ existensen kommer ju fortsätta.
Ja, universum.
Men jag tror typ människan, eller typ så här, så kommer det vara kanske så, du vet, 500 000 människor kvar på jorden. Mm, typ. Och då tycker jag att det känns lite som att hela poängen med människan inte finns längre.
Ja.
Det kommer alltså, de 500 000 rikaste på jorden kommer att finnas kvar. Typ.
För jag tänker,
men jag tycker inte det. Jag tänkte mycket på den här Martin, vad fan heter han?
Wiklin.
Nej.
Nej.
Filosofen som skrev den där
Martin
boken.
Hägglund.
Martin Hägglunds bok, när jag tänkte på Gun-Britt Sandströms intervju. Typ. För att hans tes i den boken är ju typ att eftersom det inte finns ett efterliv så är det här liv, det gör det här livet viktigare. Typ. Alltså det är ju så argument mot religion. Typ. Men så tänker jag också med framtiden. Eftersom framtiden inte finns så är den här tiden desto viktigare.
Ja. Men jag tänker på det, alltså jag är jätte, det är inte som att jag är klimatförnekare.
Du är ju miljömupp.
Jag är tvärtom miljömupp.
Du är en jäkla miljömupp.
Ja, men det jag tänker på, om man tänker bakåt i historien, så om man tänker på så, första världskriget, när en hel generation, liksom miljoner, miljoner, miljoner unga liksom dog i Europa, eller för den delen, vad heter det, svarta döden, alltså när de här pestvågorna rullade genom liksom medeltidens Europa och typ 40-50% av befolkningen dog ut. Eller stora civilisationer som har gått i graven. Det kommer, alltså världen kommer ju se helt annorlunda ut, men människan kommer överleva på något vis. Säkert, det kommer vara fruktansvärda katastrofer på vägen. Men jag liksom,
typ alla fattiga kommer dö.
Många så som det ser ut nu så är det ju så är det ju så. Men det är inte, men då, eller det beror på också vad vi gör. Det är det som är poängen. Men
de gör ju ingenting. Alltså bara tänk på klimatmötet nu i Brasilien.
Ja. Jo, men ja och nej, samtidigt så har ju den här klimatkurvan gått från så 4% till 2,5% och 2,5% är fortfarande så här, kommer rucka på alla så tipping points och våra klimatsystem och allting kommer liksom rasera, men det är ändå bättre än 4% om du förstår vad jag menar.
Mm.
Ja, ganska, det är ganska stor skillnad ändå. Mm. Men nej, men jag vill inte gå in i någon så, jag vill inte försöka leverera något så hopp att liksom, okay, det kommer okay, fortsätta
vara,
nej, eller det kommer fortsätta vara bra. Jag menar bara att jag försöker fundera på vad det är i vår tid som gör att det blir en känsla av total uppgivenhet, för den jag tror som sagt, alltså tiden tar inte slut.
Nej, det gör den, nej, inte, men det gör människan inte. Är ju inte tiden.
Nej, men människan kommer inte heller att försvinna. Vad gör du?
Nej, men det är något som blåser här framför mig hela tiden.
Nej, men och då tänker jag att vår liksom idé om framtiden är ju också en konstruktion av samtiden. Och idéer om framtiden kan se olika ut. Och det fanns ju en tid för inte så länge sedan, bara 20-25 år sedan, när man till exempel trodde att tekniken skulle kunna vara ett verktyg i människans tjänst, som vi har pratat om. Och idag så är den tekniken den är helt kontrollerad av de här liksom 7-8 gubbarna som är i lag med de här despoterna, och så känns allting helt låst. Men det är ju bara på 20 år som den situationen har uppstått. Det är ju ingen liksom historisk nödvändighet, eller det är ju inget som säger att den situationen kommer fortsätta vara så för evigt. Det kommer ju uppstå liksom sprickor i de här maktstrukturerna. Det kommer ske oförutsägbara saker. Nu ser vi de här ungdomsrevolterna på många ställen i världen. Vem fan vet hur världen ser ut om 10 år? Absolut att vi går mot den här, och klimatkatastrofen är en realitet, men samtidigt så ingen vet hur framtiden kommer att utspela sig. Och i det finns det, tycker jag,
hopp.
Nej, jag vet inte om det finns hopp, men det finns något som inte är det här känslan av att allt är totalt stängt, som jag tycker dominerar så himla mycket idag. Och som Mattias Andersson också gav uttryck för i den här pjäsen, att det är bara så här, det gamla, det som är nu, dagens maktstrukturer kommer bara det här, de korrupta gamla gubbarna kommer bara fortsätta regera oavsett vad som händer och offra de unga. Och så känns det ju.
Mm.
Men jag har inte...
Jag har inte en sån, bli helt sjuka i huvudet.
Men jag har inte en sån historiesyn, och därför har jag inte heller en sån framtidssyn. Och jag tycker också att det är någonting otroligt tråkigt och deprimerande med den här extrema stängdheten, eller för det också speglar sig i en slags kulturpessimism, som är en slags ointresse för vad som händer. Och var de här sprickorna kan uppstå, för det tycker jag är spännande. Så det tänker jag på.
Mm.
Och jag vet inte vem som ska liksom, men jag, då kanske att man ska vara liksom intresserad sig för sånt mer, för det som faktiskt rör sig där ute i världen.
Mm.
Så tänker jag.
Mm.
Fattar du vad jag menar?
Mm.
Mm. Tycker att det känns liksom blåökt.
Alltså jag tror att jag har en helt annan jag tror att jag läste en bok som var jätteformativ för mig.
Mm.
Som kom 2004, som heter No Future.
2004.
Ja, exakt.
Yeah. Oh my god.
Ja, men jag trodde, jag tänker, när du pratar lite också, då tänker jag också, gud, jag undrar hur mycket jag är formad av min tid. För jag är, om man tänker tillbaka till Vice och sådär, så är ju nihilismen verkligen både ett etos, ett estetiskt värde.
Ja, ja.
Den här boken handlar om typ att inte skaffa barn. Och typ så här, eller barnet som bild i politik och framtidssyn.
Ja,
typ.
Och det är väldigt nära så här, hur vi ser på framtiden.
Precis,
överhuvudtaget.
Precis, och liksom Edelman är väldigt kritisk mot det här typ. För att, och gör typ en queer-läsning av det här. Mm. Som är en djup kritik av att det är liksom barnet som figur. Alltså att man föreställer sig att den som inte längre finns är vem vi ska arbeta för typ.
Mm.
Så jag,
vem som ännu inte finns, menar du? Eller?
Ännu inte finns,
ännu
ja.
Inte finns. Mm.
Och jag tror bara inte att bara för att man inte har en sån tydlig framtidstro eller typ en tro på att framtiden finns, eller jag tycker bara inte att det ogör någonting som finns här eller ens gör någonting hopplöst.
Nej, nej.
Liksom.
Nej, men det är...
Så jag tror att jag har inte alls den synen, varken på politik eller på framtiden eller miljö eller familjebilden eller vad som helst, som är den framåtrörelsen. Men, men det är inte så en helt mörk nihilism alldeles för det. Tvärtom, typ.
Det är intressant.
Så jag tror typ därför är jag så. Jag tycker inte det är blåökt, men jag tror bara jag känner så här, det är inte det som gör det viktigt att arbeta för världen nu. Typ.
Jag tror att jag känner så här, jag är nyfiken på framtiden.
Ja, men det är jag med. Alltså jätte. Men jag tror typ...
Och skräckslagen såklart, men också
jag tror
nyfiken.
Jag är bara nyfiken.
Ja, alltså. Men jag är mer nyfiken.
Jag är så nyfiken.
Ja, och jag tycker inte att jag är... Och med det menar jag inte något sånt så här, och allt kommer bli bra, för det kommer det inte bli.
Men jag undrar
men
också,
det är ändå spännande vad
det är
som ska
spännande.
Hända med,
det är spännande.
Med teknik och människa och nästa generation och all vrede och liksom, vad fan ska det ta vägen?
Jag tror typ ibland när jag kan se typ folk som är mycket yngre än mig nu, alltså, då kan jag vara så här, men gud, nihilismen eller typ så kan också vara, man behöver inte bara bli så här det behöver inte bara vara någonting som förlamar en.
Nej, det kan också för jag tror typ att jag ge är då, energi.
Exakt. Ja. Och ett sätt att leva som kan vara intressant och spännande och hur vi är med varandra. Mm. Och typ.
Men för jag tänkte på det, apropå Hamlet igen nu, så är det ju de unga där, det är ju framförallt Hamlet och Ofelia, och de är ju båda helt förlamade av de gamla, men också av trauman, av liksom kriget, av ja, men också
döda föräldrar,
våld som de har sett. Ofelia skildras ju som en helt liksom krigstraumatiserad,
också för att väldigt hennes mamma har tagit livet av sig.
Hennes mamma har inte tagit livet av sig, utan blir våldtagen och bortförd under ett annat krig. Så det är liksom ett mullrande pågående krig som har liksom traumatiserat den här unga generationen. Men jag tycker också att det är intressant, för det är ju, och Mattias Andersson är väl i min ålder, eller han är väl 60- eller 70-talist.
Jag vet inte hur gammal.
Nej, jag vet inte heller. Men det är hans syn på ungdomen liksom. Och det, men jag hoppas att, och det är intressant, och det är på något vis den förhärskande synen idag, att så det här stängda och att de unga är förlamade. Men samtidigt sker det ju något annat nu, och det är det jag tycker det var intressant att han tolkade hans tolkning, men ja, och den var ju en bra uppsättning, men jag väntar på nästa.
Mm.
Jag väntar på nästa våg.
Du får göra den.
Nej.
Som handlar om miljöaktivister. Nej, som klistrar sig på.
Nej. Du är taskig nu. Jag tycker inte det. Det är inte så jag menar. Jag vill inte liksom hamna i någon sån äppelcheck liksom take på det här, men jag tycker att det finns andra.
Fick man inte ens ett leende?
Nej. Herregud. Nej, men jag tycker det finns andra förhållningssätt som man kan ha.
Det finns det.
Ja.
Och jag längtar efter dem. Vad ska du göra nu då?
Nu?
Ja. Vad ska du göra nu?
Jag vet inte vad jag ska göra nu.
Nej, okej.
Nej. Vad ska du göra nu?
Jag ska gå hem och skriva min bok.
Mm. Jag ska åka till Göteborg. Men vänta, det kan inte
Nej.
Säga.
Kan du inte säga det?
Nej, men jag när det här sen så har jag ju redan varit i Göteborg. Men
du var i Köpenhamn i fredags.
Jag var i Köpenhamn igen förra veckan.
Ja. Jag pratade du på är en, ju dansk nu.
Jag är dansk nu. Jag pratade på en dansk mediekonferens.
Vet vad danskar älskar?
Vet vad de inte älskar?
Nej.
Svenskar.
Men vet vad de älskar?
Nej.
En vacker kvinna.
Ja, fast de ogillar svenskar mer.
Vadå? Gillar
de
inte
dig? De gillar en medelålders kvinna.
Vad gillar de inte
Nej, dig? Men jag var där. Jag tror att jag var där. Du pratade ju om sist att du var så typecastad som woke.
Som anti-woke.
Den anti-woke svensken.
Exakt.
Men jag var där. Jag var typecastad som den woke svensken.
Vet du vad? Jag är inte alls förvånad. Det här är det typecast of our lives.
Jag står för det. Och
jag står också för det. Ja,
för de var så här: Henrik Jönsson har ett jättespännande medieprojekt. Jag bara, alltså det är inte ett, hallå allihopa, det är inte ett medieprojekt. Det är en propagandakanal med finansierad med hemliga pengar.
Du måste säga vad
det är. Okej, Henrik Jönsson har startat någon sajt som heter 100%, och den kostar massa miljoner. Han säger inte var pengarna kommer ifrån. Och den handlar om...
Och vi kan inte få en enda fucking annonsör i Café Bambino.
Och de var så här, ja, det är spännande mot en svensk woke PK-kultur. Man bara... Men alltså, det är en propagandakanal.
Och de bara, ja, vi älskar propaganda.
Så var det.
Ja, fan vad roligt.
Ja, var roligt.
Men så du fick inga fans? Det kan jag inte tänka mig.
Nej, jag fick inga fans.
Jag kan inte tänka mig det.
Nej, men det så var det.
Ja, men vi hörs oss nästa vecka.
Ja, men det gör vi.
Då är det ju näst sista avsnitt för säsongen.
Herregud, Tone.
Oh my god. Mm. Och sen är det jullov. Och sen kommer vi tillbaka.
Såklart.
Självklart.
År efter år. Alltså, i framtiden.
Så är det verkligen. Mm. Och seriöst, om det är någon som jobbar på ett företag som vill annonsera Café Bambino, kan ni snälla höra av er? Och det måste vara så här, ingen spelbolag, ingen tobak, ingen sionistiska ties, och ingen nazistiska ties, och ingen... Snabba lån.
Och inga hemliga miljardärer.
Inga snabba lån. Det måste vara hemliga miljardärer, för annars finns det inga... Alltså, för vi har så mycket problem att hitta någon...
En woke annonsör. Vi vill ha en woke annonsör.
Vi vill ha en woke annonsör med pengar. Mm. Det är ju det som är problemet.
Du hör ju själv.
Ja, vi får prata vidare om det här nästa gång.
Ja.
Puss och kram!
Hej då!
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.